historia.
Den första sol- och våraren. När Carl Westerberg satte in sin kontaktannons i Stockholms-Tidningen den 20 februari 1916 under signaturen Sol och vår, så hade han nog inte en aning om att han skulle skapa ett stilbildande men inte så trevligt begrepp. Helga Wilhelmina Berggren var en av de kvinnor som svarade på hans annons, där han hade utgett sig för att vara en 35-årig verkmästare och dessutom villaägare. I själva verket var han 37 år och före detta gasverksarbetare, men för tillfället arbetslös. Kanske var Helga naiv då hon i svaret skrev att hon kom från en bra arbetarfamilj, gick på hushållsskola och hade 4 000 kronor att tillgå på banken. Han svarade direkt och hennes längtan efter kärlek gjorde henne till ett lätt byte. Redan under deras första djurgårdspromenad den 25 februari berättade han om sina planer på att sälja tång till Tyskland och ljög om att han hade en kompanjon till projektet. Han berättade däremot inte om hur han hade hoppat runt på olika arbetsplatser, inte heller att han hade avtjänat ett 3 månaders straff år 1904 för att han hade stulit ett 2-hjuligt fordon av självaste bankdirektören Marcus Wallenberg. Carl visste att skåningarna samlade tång från havsbotten för att behandla den och sälja den vidare till Tyskland. En genialisk idé. Och han tänkte nu själv göra likadant med tång från Stockholms skärgård. Att han inte hade eget fiskevatten, det såg han inte som ett problem. Så i februari 1916 annonserade han i flera Stockholmstidningar efter en affärspartner och fick snabbt svar. Men investeraren backade ur i sista stund och det var då idén med en äktenskapsannons föddes. Kvällen efter Helgas och Karls första promenad på Djurgården hade de gått till Berns salonger för att fira. Han hade nämligen berättat att han skulle bli disponent i bolaget som sålde sjötång och därmed få en årsinkomst på 7000 kronor. Karl betalade notan för middagen, samtidigt som han nämnde att han hade en villa på gång i Upplands Väsby till ett pris av 6 000 kronor. Problemet var bara att han precis då skulle behöva 2 000 för att kunna köpa den. Redan tidigare den kvällen så hade de satt datum för förlovningen till måndagen den 28 februari, bara 3 dagar efter det första mötet. Dagen efter gick de ännu en promenad. Och det var då Carl gjorde en andra framstöt när det gällde pengar. Åter nämnde han att han behövde lösa en inteckning i huset i Upplands Väsby och bad Helga rent ut om ett lån. De sågs dagen därpå utanför Helgas bank och hon tog ut 2000 kronor som hon gav till honom. Sen beställde de förlovningsringar hos en juvelerare. Ringar som de sen växlade i taxin på väg från Djurgårdsbrunn. Dagen efter att de förlovats presenterades Carl officiellt som Helgas fästman vid hushållsskolan och förlovningen hade även annonserats ut. Men den 1 mars kom han inte på kvällen som de hade bestämt. Efter lång väntan bestämde sig Helga för att åka hem till honom. Konstigt nog hade han lämnat sin riktiga adress där han bodde tillsammans med sömmerskan Ester Ekelund och hennes 12-årige son Ivan. Döm därför om Helgas förvåning när där öppnade en kvinna som talade om att Carl var i Saltsjöbaden. Efter ytterligare några dygn, då Helga inte hört något från sin trolovade, åker hon åter till samma adress där samma kvinna öppnar. Och hon fick då veta att Carl hade åkt till Skåne utan att kontakta henne. Då bestämde hon sig, tillsammans med sin syster, för att gå till polisen. När Carl senare greps den 4 mars hade han bara 8 kronor och 56 öre kvar av Helgas pengar. Att resten var borta förklarade han med att han hade blivit så full den kvällen de skulle ha setts att han hade blivit av med alla pengarna. Carl Westerberg var den första sol- och våraren. men han var varken särskilt smart eller beräknande. Den sårade Helga bestämde sig för att anmäla Karl, vittna mot honom och begära skadestånd. Till sist fick hon 1679 kronor, hans förlovningsring och en resväska med hans underkläder som funnits i hans hem. För Karl slutade det med 6 månaders straffarbete och han blev en av de sista i Sverige att dömas till förlust av medborgerligt förtroende under 1 år efter frigivning. Det innebar att han som brottsling förlorade sin rösträtt, inte fick vittna i domstol, inte ha en offentlig tjänst eller ett yrke som krävde god frejd. Den 27 februari 1918 gifte sig Karl Westerberg med hushållerskan Sara Carolina Östholm från Ed utanför Sollefteå. Lite före jul 1920 skilde de sig dock. 1 år senare blev han återigen gripen av polisen, den här gången efter att ha lurat en flicka från Göteborg på 3350 kronor efter deras förlovning. Genom åren skickades Karl runt mellan olika domstolar och häkten. Han släpptes efter en tredje period på Långholmens fängelse den 4 mars 1926. Och redan i januari året därpå gifte sig en direktör, Karl Westerberg, i Malmö med Jenny Rebecca Andersson, en kvinna som i 40-årsåldern fortfarande bodde kvar hos sina föräldrar. Och även det äktenskapet slutade i skilsmässa eftersom Karl sen befann sig i Värmland istället för i Malmö. Karl Westerberg dog kort efter att han hade fyllt 60 år. I hans bouppteckning står att han då ägde en ring för cirka 10 kronor, 2 kronor i kontanter samt de kläder han hade på sig. Däremot lär han ha haft skulder på hela 4536 kronor och 78 öre plus en del handlån som inte räknades in. Den 15 mars 1939 lades Karl i en fattiggrav på Skogskyrkogården utanför Stockholm. Och den 5 juli samma år försattes hans dödsbo i konkurs. Text Lena Martoglio Bomler.